Så jag tror inte att den stora faran, som många trott, att datorerna ska börja tänka som människor är så överhängande. Utan jag tror det snarare tvärtom, det är att vi människor börjar tänka som datorer och blir väldigt tappar etiken i det vi gör.
Välkommen. Det här är Linköpings digitala elefant. Podden som du lyssnar på för att höra om hur vi arbetar med digitalisering i praktiken i Linköpings kommun. Vi jobbar som projektledare med digitalisering. Vad nu det är, det är ganska stort begrepp. Vi jobbar i Linköpings kommun och vi heter Felicia och Tess.
Och i dagens avsnitt kommer vi att tala om etik i digitalisering. Nu i början hörde ni Christer Siggesjö, CIO, alltså Chief Information Officer i Linköpings kommun. Ni känner säkert till honom från tidigare avsnitt. Han är ansvarig för kommunens IT. Och han talade om etik inom IT då, på en inspirationslunch i januari. Men vad är en inspirationslunch då?
En inspirationslunch har vi i Linköpings kommun och det är vår digitaliseringsstab som arrangerar det med jämna mellanrum. Då samlas vi i stadshuset och så är det någon som kommer och pratar om någonting som är digitaliseringsrelaterat. Det kan vara allt från AI till etik i IT, det kan vara, handla om den smarta staden och sensorer. Som sagt, digitalisering är ett jättebrett ämne. Mm. Men vi går dit och lyssnar, det är väldigt många av oss i kommunen för att få inspiration, träffa varandra. Det är en inspirationslunch helt enkelt inom digitalisering.
Ja. Och då talade ju Christer nu i januari om just etik. Men förra året hade vi också en inspirationslunch om just den digitala kreativa verkstaden. Och ses, idag så sitter vi ju faktiskt här i den digitala kreativa verkstaden.
Precis, precis. Och det är Linköpings bibliotek som har en liten glaskub här på nedervåningen som jag tycker att alla ska komma och besöka och titta på. Det är en inspelningsstudio med fantastisk utrustning, supertrevlig personal och ett jättemysigt café som man kan ha lite kaffe och fika runt omkring också.
Ja, verkligen.
Nej, så vi spelar in i den här nya studion idag, vi är de första som gör det. Och vi har haft fantastisk personal här idag som har visat alla kablar och knappar och mikrofoner och all utrustning som man har i det här rummet.
Mm.
Men jag tycker att alla ska komma hit och titta på den här för det är fantastiskt. Speciellt om du är intresserad av ljud och kanske själv faktiskt spela in en podd. Det är öppet för alla, för allmänheten.
Men vad är egentligen etik?
Man kan ju gå in och titta på den akademiska definitionen av etik och gräva ner sig djupt. Men den här podden handlar om i praktiken. Så vi är inte så himla petiga. Vi kommer inte ha en definition på två meningar. Utan vi kommer prata om vad är etik för oss. Och hur tänker vi när vi handlar. Det handlar ju om rätt och fel. Helt enkelt i grund och botten.
Mm.
Och hur kopplar vi det till när vi utvecklar en e-tjänst till exempel. Det handlar inte om att koda rätt eller fel. Det handlar om mycket mer än så. Så att jag tycker att Christer beskrev det bra på sin föreläsning. Mm. Så jag tänker vi spelar upp den. Ni får lyssna på hans förklaring lite grann.
Ja.
Och han refererade till en föreläsning från Gartner om just riktlinjer för etiskt utvecklande av IT.
Och för er som inte vet så är Gartner en konferens som fokuserar på ny teknologi, nya rön inom teknologi med några av dem som har bäst koll i branschen.
Mm. De tittar också på vad som kommer ske i framtiden och sådär. Här kommer Christer.
Det ska vara centrerat kring människan. Det ska vara samhällsnyttigt, rättvist. Det ska finnas en orsak, förklaringsbart, transparent, säkert och tillförlitligt. Och någon ska kunna vara ansvarig för de här systemen.
Centrerat kring människor och rättvist. Hur kan vi koppla det här till vårt arbete med till exempel e-tjänster?
Många tror ju att e-tjänster handlar om tekniken. Man programmerar ett formulär som folk fyller i. Och det är jättebra för då ersätter man pappersblanketten. Och sen stannar man där i tanken.
Mm.
Digital teknik ersätter papper. End of story. Men om man då lägger på teknik i det här så handlar det ju om att tekniken ger. Det är både positivt och negativt. För vi kan ju samla in otroligt mycket mer data om en människa. Inte bara det de skriver in utan även bakomliggande data.
Om du loggar in så vet vi ditt namn, troligtvis också ditt personnummer. Och hur pass okej är det?
Mm. Om man tittar då på, ja men som Christer pratar om, centrerat kring människan och det ska vara samhällsnyttigt och rättvist och så vidare. Vi jobbar ju i kommunal sektor, det vill säga offentlig verksamhet. Vi ska det kan väl vara en viss skillnad mellan privata företag och offentlig verksamhet, för vi ska vara tillgängliga för alla. Alla ska ha likvärdiga möjligheter och så vidare och nyttja våra tjänster. Om vi då skapar e-tjänster och sen så visar det sig att en människor i samhället, en viss del av dem inte har tillgång till tekniken, har svårighet att använda tekniken, e-tjänsten, då måste vi ju tänka ett steg längre. Vi ska vara tillgängliga för alla. Och hur löser vi det då med vår e-tjänst?
Precis, så vi inte skapar typ två skikt, de som kan ansöka om saker till kommunen och de som inte kan det.
Ja, för i stora, alltså i långa loppet så innebär det att om vi gör fel i det här så bidrar vi till att öka klyftorna i samhället. Om man nu ska hårdra det.
Mm.
Och då anser ju vi att det har med etik att göra, det är oansvarigt. Helt enkelt, då har vi inte gett alla samma förutsättningar eller samma, tillgängligheten saknas helt enkelt för alla. Och det kan man ju lösa genom att men du har en e-tjänst som... Där kan man ju titta till exempel, du kan göra större, bokstäverna större på skärmen och så vidare. Du kan ha taluppläsning för hörselskadade. Du kan skapa en e-tjänst där du kan fylla i som ombud åt någon annan till exempel. Att vårt kontaktcenter skulle kunna stötta i det här. Dina barn kan hjälpa dig att fylla i och så vidare genom att vara ombud för dig. Till exempel, då har man löst det på ett sätt. Sen kan man till slut också ändå erbjuda en utskrift av en pappersblankett och behålla det.
Jo, det måste ju alltid finnas någonting icke-tekniskt kvar så länge det finns folk som inte känner sig så bekväma med tekniken.
Mm.
Eller kanske inte har någon form av smartphone eller dator hemma.
Eller ens bank-ID.
Ja.
Som vi ofta kräver att man ska logga in med för att identifiera sig. Är det okej?
Okay? Ja, alltså om man kör 80-20 så är det ju någorlunda okej, men då måste vi ju verkligen ha en pappersblankett också.
Mm.
Eller att någon annan kan logga in och fylla i den för dig.
Precis. Men så om man tittar på orosanmälan till exempel som man gör. Om man tänker att ett barn far illa eller så kan man göra en orosanmälan till kommunen. Där kanske du inte ska behöva identifiera dig.
Nej.
Så helt plötsligt har vi en e-tjänst där du måste tänka på hur man skyddar en identitet. Ska du behöva identifiera dig? Ska vi ta emot den då även om vi inte vet vem du är? Och igen då, vad samlar vi in för data i bakgrunden egentligen?
Mm.
Så att man tänker hela vägen.
Ja, det kan ju också vara med de här som inte är lika kritiska som orosanmälan. Utan det kan, alltså, väldigt ofta har vi samlat in en himla massa information om folk. Och innan har det ju varit på pappersblanketter som sen kanske tas bort på något sätt. Eller så. Alltså, det har ju inte varit så att ligga in i våra system. Men nu är allting digitalt och allting hamnar på samma ställe. Vi måste vara väldigt försiktiga med att vi inte samlar in för mycket information.
Det är två steg här. Att du inte samlar in för mycket ifrån personen i fråga och att du inte ger möjlighet att kombinera den datan du får in där med ett annat system som går in i liksom ett samlingssystem. Och så plötsligt har du kombinerat data som gör att du kan identifiera personen. Du får fram en större bild av människan som du kanske inte skulle ha haft.
Mm.
Så, och vem har tillgång till de här uppgifterna?
Ja.
Vem ger vi behörigheter till de här e-tjänsterna från insidan här, våra handläggare?
Det är väldigt mycket att tänka på.
Mm. Det handlar ju om ansvar. Vi tar ju ansvar när du skickar in dina uppgifter som medborgare, så tar ju vi ansvar för att vi tar hand om dem på bästa möjliga sätt.
Mm.
Och att du ska känna dig trygg i din integritet och så vidare. Det ska ske på rätt sätt.
Jag tänker också att det är lite intressant med samhällsnyttan. Vad är samhällsnyttan av att vi går över till e-tjänster? Att kanske inte just nu, men att sen i framtiden 80% av anmälningar till kommunen kan göras, alltså görs via e-tjänster istället för pappersformulär.
Jag tänker att det är tryggare handläggning också. Spårbarheten ökar ju. Du kan se att du har skickat in någonting. Du kan se att den har kommit fram.
Och det kan man se då genom att logga in igen i e-tjänsteportalen då.
Mm. Men då har vi ju lagt en spårbarhet på det här att vi ser när du skickade in. Du ser att handläggaren har läst det. Då får man ju tänka på, ska alla e-tjänster ha den spårbarheten?
Mm.
Det finns mycket att tänka på hela vägen, inte bara att vi slänger ut en e-tjänst och sen är vi klara, utan det är andra aspekter runt omkring. Men så tänker man ju på, du kan ju prata om att ja, men det ska vara rätt eller fel på en väldigt grundläggande nivå, att huvudsaken är att det inte blir fel. Och sen är det bra så, du har lagt ut en e-tjänst, den är inte fel. Bra, då är vi klara. Mm. Eller så kan du sträcka dig hela vägen och se till att göra så rätt du bara kan inom alla aspekter. Så man kan ju lägga etiken på lite olika.
Vad skulle vara att lägga ut en e-tjänst som är fel? Är det att datan in är fel eller att frågorna är ställda på ett sånt sätt att det inte går att förstå?
Det kan ju vara att du frågar om saker du inte ska fråga om. Till exempel, du passar på nu när du har en e-tjänst, så lägger du till lite extra. Då kan vi ju ändå passa på att samla in. Men är det okej? Du kanske lagrar datan längre än vad du ska.
Mm.
Och då är det också fel. Du skickar den till fler som har tillgång till datan än vad som ska ha det egentligen. För det är praktiskt i verksamheten. Mm. Men är det rätt? Är det okej? Liksom.
Troligtvis inte.
Nej. Men det är ju någonting man måste tänka igenom när man skapar en sån här e-tjänst. Ett papper är så lätt att skriva ut, fylla i. Och sen är det inte så mycket mer med det.
Nej.
Så, är den inlåst så är den inlåst. Men datan kan ju spridas på ett annat sätt och förflyttas. Så det får man ju titta på. Var kommer den landa i slutet? Sen är det ju sådär, en annan situation som uppstår, det har ju uppstått i andra kommuner också som har, ja men till exempel automatiskt beslut i olika situationer. Att du har en robot som sitter bakom och tar beslut baserat på vissa kriterier, så att när medborgaren skickar in någonting, det kan vara ekonomiskt bistånd eller vad det nu kan vara, dåligt exempel kanske, men vi tar det som exempel. Och så skickar man in alla sina data och sin information och så vidare. Och sen så baserat på vissa regler så tar roboten beslutet. Ja, du har rätt till den här ersättningen eller vad det nu kan vara. Ska vi då informera medborgaren om att det här var inte en människa som tog ett beslut? Det var en robot som gjorde det automatiskt.
Mm.
Eller inte. Jag säger inte att det finns något rätt och fel i det här. Det har jag ingen åsikt om. Jag har inte kunskap om det. Utan det handlar om hur transparenta ska vi vara?
Ja.
I alla e-tjänster.
Och vad betyder transparens? För att det är inte som att vi skriver ut att det här kommer hanteras av en människa. Eller det här pappret kommer vi spara i din personalakt tills du slutar här. Eller det här pappret kommer vi förstöra sekunden vi får in det och har tagit ut den datan vi behöver. Vi har ju aldrig informerat om det innan. Är det här en möjlighet att informera mer? Eller är det här någonting där vi kommer börja överinformera?
Mm.
Är det någon som bryr sig om ifall det är en människa som tittar på det här pappret och säger okej, eller om en robot eller ett program utifrån regler vi har sagt, om någon har klickat in ja här så blir det ja där. Alltså, spelar det någon roll?
Det är ju frågan vem är ansvarig för beslutet då, om det inte var en människa som tog beslutet.
Mm.
Och det är ju en helt annan diskussion som pågår. Om ett felaktigt beslut tas, vem är ansvarig då? Personen som programmerade, personen som satte upp reglerna, chefen för avdelningen som den här roboten tillhör? Eller vem är ansvarig för konsekvenserna om någonting går fel? Det behöver man ju tänka igenom och besluta om.
Mm.
Ganska tidigt kan jag tycka. Att man tänker igenom hela processen. Vad är det som förändras från idag och framåt? Om någonting går fel, vad händer då?
Men spelar det någon roll om det går fel, om det är... Om vi har skrivit ut att det är en robot som kommer göra det här eller en människa, spelar det en roll för dig om det står att det är Berta robot eller Sina handläggaren som handlägger ditt ärende?
Jag tänker för medborgaren spelar det ingen roll, utan det handlar om att blir det fel, då vill jag ha det fixat.
Ja,
och sen så spelar det ingen roll, utan då är det vi i kommunen som måste ta ställning, hur hanterar vi en sån här situation?
Ja.
Att man ska tänka igenom det. För fel kommer det gå.
Ja.
Så är det ju faktiskt.
Det är väl det där med allting som kan gå fel kommer gå fel.
Ja, man får liksom förutsätta det och ha en plan för det. Det är väl en vanlig riskanalys liksom att titta på.
Ja.
Nej, men det handlar ju just etik. Vi tänker just att det ska vara rättvist, det ska vara likvärdigt, det ska vara transparent. Vi måste titta på integriteten hos personerna, alltså hur vi tar hand om din data. Det ska vara rätt, helt enkelt. Och sen kan man ju definiera vad det innebär. Men rätt ur alla aspekter. Ja, ansvarsfrågan. Det finns många olika aspekter när det handlar om etik. Och det här finns ju att läsa miltals om. Det är ju bara att googla fram. Men vi tycker att det är en viktig diskussion att föra när man utvecklar en e-tjänst. Det är inte bara programmering av ett formulär. Utan du måste ju titta på allting runt omkring. Och sen tycker jag inte att det handlar bara om att huvudsaken är att det inte blir fel. Utan det handlar om att göra så rätt som möjligt när vi ändå har den här möjligheten att tänka igenom. Och det här är ju kopplat till storstädning.
Mm.
Alltså det har vi pratat om tidigare. Det här är en jättechans att storstäda i att se hur etiskt genomtänkt är alla våra saker egentligen? Och hur hanterar vi olika data och så vidare? Det är ju att kunna garantera korrekthet egentligen i det vi samlar in och det vi levererar ut och hur vi kombinerar, om vi kombinerar. Så för att runda av.
Ja, hur kan man faktiskt arbeta med etik? Hur kan man i praktiken få med etik i till exempel digitalisering?
Ja, det handlar egentligen om... Alltså i grund och botten kan du ju ha världens bästa tekniska lösning. Du har liksom knäckt ditt e-tjänstesystem och gjort världens coolaste grej. Men om du i processen kör över alla användare, du ger inte alla möjlighet att använda din e-tjänst. Och sen dessutom så använder du deras uppgifter som du har samlat in som en riktig skurk. Alltså då är det ju inte en bra lösning totalt sett. Men då för att gå ner i detaljerna, hur, vad exakt är det jag ska tänka på då? Så jag inte blir en skurk.
Ja, då har vi några tips för dig som vi försöker jobba efter som kanske passar för dig med. Jag tänker att det är viktigt att det ska vara tydligt. Folk ska förstå vad det är de fyller i och vad som händer med de uppgifter som de fyller i. Det ska vara lätt för alla att använda. Det kanske finns en sån som vi oss att man har en e-tjänst och sen har man en pappersvariant. Och det finns ett ställe dit man kan gå för att få hjälp och fylla i både e-tjänsten och pappret. Man bör tänka på just personuppgifterna, hur vi använder dem. Om vi samlar in alla uppgifter från alla e-tjänster och så lägger dem på ett och samma ställe och sen slänger någon form av analys på det så kommer vi få reda på en massa intressanta saker. Men det kanske inte är helt etiskt korrekt att göra. Så då kanske vi ska låta bli att göra det.
Det låter väldigt klokt.
Ja. Ja.
Men datan vi samlar in då, hur resonerar vi där? Kan vi inte bara passa på att samla in lite i alla fall då?
Inte mer än vad vi behöver. Och sen är det ju bra också om vi lägger på så mycket logik och så som möjligt så att det blir korrekt data. Och att kanske folk inte behöver fylla i så mycket. Jag menar, om du behöver logga in med BankID så att vi verkligen vet att det är du som fyller i rätt saker. Till exempel om du... Jag ska inte kunna ansöka om bygglov på Tess hus. Det hade varit jättekonstigt.
Ja, det hade varit jobbigt för mig känner jag.
Jättedrygt. Men då måste det ju vara... Då måste det ju vara tydligt vem är det som ansöker om det här. Och om jag då loggar in med BankID, då kan man ju kanske förifylla också mitt namn och den information man har, så jag behöver fylla i mindre. Vi kan ju göra det enklare för oss och för dem som fyller i. Men som sagt, samla inte in för mycket information. Jag menar, måste vi verkligen ha med till exempel någons ögonfärg? Vad ger det oss att veta vilken ögonfärg du har? Inte särskilt mycket. Så då skippar vi den.
Det kanske ännu mer vi kan skippa. Nu när man ändå gör en stor städning.
Ja, verkligen.
Minimera datainsamling. Till det du faktiskt behöver. Så lite tips och tricks här på slutet då. Tydlighet. Att det ska vara tillgängligt för alla. Samla bara in den data du faktiskt behöver. Tänk på integriteten på personen. Inte bara för datan du samlar in, utan hur kommer den här hanteras efteråt i organisationen. Underlätta för den som fyller i att det är rätt. Och så vidare. Ansvarsnivå. Vad händer om något går fel? Vem är ansvarig och hur löser ni det?
Tack för att du lyssnade på Linköpings digitala elefant.
Vi heter Felicia och Tess och inspirationen till dagens avsnitt kom som sagt från Linköpings kommuns inspirationslunch. Där Christer Siggesjö pratade om etik för IT-utveckling.
Och om du har tankar eller känner dig inspirerad du med, så kan du tweeta oss eller skriva till oss på Facebook eller Instagram.
Du hittar oss under Linköpings digitala elefant.